Ja, men då kör vi. Ja. Det är fredag igen.
Och vi har vi fått bullar?
Bullarna finns, de finns där ute nu. De ska finnas.
Men varför har vi dem inte här nu när vi poddar?
Ja, men det blir smackigt.
Jag kan tänka att du kan behöva det efter den här veckan.
Ja, då kör vi igen. Mm. Du kallar det för bonuspodd.
Ja, är det? Ja, men jag vet inte, jag har alltid den här fredagspodd.
Det är en fredagspodd. Vi ska betrakta. Ja, vilka är vi då? Jag är här, Per Ståhl. Rakt över har jag
Jesper.
Jesper, tack.
Men vi har ju fått finfrämmande, kan man säga så?
Främmande? Ja,
nej, det är ju kollegor, då kan vi inte kalla främmande.
Men det är ju första gången Elinor är med i den här podden.
Det är det.
Absolut inte sista gången.
Och Lantz gjorde ju succé förra veckan med Big Granens aktier. Så jag förväntar mig massor med spännande grejer från Lantzen idag igen.
Ja, vi får se vad som händer.
Ja, vänta. Du ser lite pilmarisk ut. Ja, det känns som du har någonting på gång.
Ja, kanske.
Kanske.
Vi får se.
Vad kör vi? Vad börjar vi med? Hållbarhet har jag läst.
Ja, men vi måste prata lite börs först.
Ja, såklart.
Alltså, jag och Elinor hade lite diskussion om det här idag. Liksom, hur tänker marknaden egentligen? Min syn på händelseförloppet, rätta mig om jag har fel nu, det är att det kom in dålig industridata. Och då sa alla, nu generaliserar jag. Ja, men det är helt okej, för det är en sån liten del av ekonomin. Det är tjänstesektorn som gäller. Det är det som håller uppe tillväxten. Nu har vi fått sämre siffror på tjänstesektorn. Och då säger folk igen, jag generaliserar. Men räntan är så låg, så är konsumenten som kommer hålla uppe det här. Och än så länge ser konsumenten ganska bra ut. Men om industrin och tjänstesidan fortsätter gå ner, då kommer ju konsumenten drabbas.
Eller? Men då kommer ju räntan att sänkas också.
Precis, det var ju vad jag läste igår. Så
det talar ju för aktier också. Det finns
ja, men om människor...
du känner väl till begreppet TINA?
Ja, och jag är inte helt hundra på det begreppet att det alltid stämmer. För det första är det så att om industrin och tjänstesektorn går dåligt, då kommer människor bli av med jobbet.
Ja,
eller hur?
Det är sant.
Och människor som inte har ett jobb, tror jag, ursäkta språket, skiter högaktningsfullt i om räntan är på. Har de inte jobb så kommer de inte spendera pengar. Men då kommer du säga TINA. Ja, men TINA funkar väl egentligen som bäst när det ändå finns tillväxt.
Och kan man inte alltid säga att om allting ser riktigt dåligt ut så kommer räntan att sänkas? Det så då kommer det ändå vara bra. Ja, så då blir det ju ändå bra hur man än säger.
Men om vinsttillväxten ska ner, säg så här, börsen ska ner 10%. Bara, rent teori, jag bara slänger ur en siffra. Då har jag ju hellre 1% på ett räntekonto.
Under just den perioden, ja. Men det kommer ju återhämta sig ganska snabbt igen när det väl tar fart igen.
Åh, ni är så positiva. Ja, vi får se.
Det är samma sak som efter finanskrisen. Det tog ju bara, var det 12, 13, 14 månader innan det var tillbaka igen?
Men det är min spaning. Jag kommer tillbaka sen, för jag vill höra andra spaningar först.
Men jag tänkte bara hålla kvar lite där. Är inte industrin det som händer först också?
Ja.
Den är ledande.
Precis. Och sen kommer alltid en...
Och särskilt de här barometrarna eller ISM-siffrorna, de är ledande.
Jag känner bara att jag måste spela lite jävlens advokat, för människor är så omänskligt positiva på den här redaktionen.
Jo, men grejen är, Fed-förväntningarna ökar ju nu. Det är så här nu, de har ju börjat öka redan nu, att det kanske blir lite mer.
Och enligt Trump så är det Feds fel, allt det här.
Jag gjorde en Trump-spaning förra veckan, kom ni ihåg den? Dollarn var...
Just det, den var
det var rekordhög under Trumps era.
Under
men igår så var någon stor amerikansk investmentbank ute och lite sågade Trump. För de menar under hans presidentperiod så är börsen plus minus noll. Han har liksom inte, han brukar ju hylla sig själv.
Men det är Feds fel.
Det är Feds fel.
Ja. Så han har inte levererat alltså?
Nej, han har inte levererat så mycket som han verkar påstå eller vill.
Det gick väl väldigt bra första halvan, va?
Ja, det gjorde det. Det har ju varit väldigt, vad ska man säga, väldigt volatilt under perioden. Så ja, vi får ju se, det är inte över än. Men jag tänkte på en annan sak. H&M har ju levererat rapport, om vi ändå pratar börs. Mm. Den var, om jag inte har fel, bättre än förväntat.
Ja, det mesta var lite bättre. Och den gick ju väl upp ganska kraftigt också. På en svag börsdag, om inte jag är helt ute och cyklar.
Ja, jag tror att du minns rätt.
Jag tror jag också minns rätt faktiskt. Vi pratade ju med någon idag som kortare.
Ja.
På den uppgången.
Som kortare på uppgången.
Vi ska återkomma.
Ja, alltså, ja, det var väl det. Ja.
Ja, den podden släpps lite senare.
Mm. Ja, för den var ju ganska volatil. Den började med att stiga kanske 7%.
Den stängde på minus.
Sen stängde den väl, ja, eller om det var lite upp bara.
Då kanske vår gäst var med och drog ner det från 7% upp till minus.
Den var upp minst 7% i alla fall.
Och sen så, ja. Mm. Intressant.
Men det var ju även tillsammans med nedgången i USA då. Så att de drog ner hela marknaden.
när i början så att säga. Siffrorna kommer.
Ja, för sen steg det ju sig på kvällen och sen efter. Det var ju ett snabbt.
Det händer grejer i marknaden.
Men H&M är lite upp och ner. Nej, men jag ville ju göra ett Trump-försvar då. Får man göra det?
Nu blir
det
klart för.
Nej, men jag tänkte om börsen ändå är liksom plus minus noll. Och vi fick lära oss idag. Vi lär oss väldigt mycket när man poddar, jag tänker på. Då fick vi lära oss att Stockholmsbörsen är ju också plus minus noll i princip. På år. Nu räknar man ju från årsskiftet att den är upp. Och den nu är upp 15, 17, 20 eller utdelningar. Mm. Men om man drar ut tidsperioden lite längre så är ju börsen i princip oförändrad.
Och om du räknar i dollar så är den väl...
Ja, då, det var ju det. Är du amerikansk investerare? Vi är ju inte så många... Alltså globala pengarna är ju dollarpengar. Det går inte att komma ifrån liksom. Det är väl över hälften av alla investerbart kapital i amerikanskt liksom. Sen kan vi tycka att det är orättvist eller att vad det nu må vara. Men så är det ju. Och för en amerikansk investerare har det varit en katastrofinvestering att vara på Stockholm. De sista åren med tanke på den svaga kronan.
Absolut. Det
måste vara väldigt trevligt läge också att investera kanske, om man sitter med dollar på svenska börsen kan man tänka sig.
Ja,
om det finns något man vill ha så att säga.
Mm. Mer uppköp framöver. Men det har man sagt länge, men det känns inte som att det har blivit så mycket, eller?
Nej, det tror jag med. De har förvånat under lång tid att det inte har varit mer uppköp.
Nej, jag håller med. Jag tycker också det är lite märkligt.
Men är det inte att vissa sektorer inte är så heta längre? Jag skrev ju om energi eller olja och det där, att det är inte så hett. Jag lyssnade på någon podd också i veckan faktiskt, där man menar att, och det har vi pratat om tidigare, att energisektorn är extremt billig. Men det sker ju inte så jättemycket affärer för att, ja, dels är det mycket med hållbarhet och etiskt, det är ju färre fondförvaltare som får investera i fossila tillgångar. Så det är färre som vill investera i det, det är mindre intresse. Och så kanske det kan vara kring flera sektorer, tänker jag då. Även Stockholm, som kanske inte är jätte... Man tycker inte att det är hållbart på sikt.
Plus att det då är mycket bank och mycket industri också.
Ja, att det kanske det är inte...
Det är inte det modernaste.
Ja, men det, om man tittar på Stockholmsbörsen ett år tillbaka, som har liksom gått sidledes, och så tar bort utdelningar. Men tar bort bank ur börsen, då är det någon som vet hur det har gått då? Då måste de väl ändå vara plus? Eller?
Jag har inte det i huvudet.
Men det borde ju det. Eller jag vet inte. Det kanske är någon av våra lyssnare som har koll på. För den har ju tyngt väldigt, väldigt mycket. Och verkstad har väl gått bättre. Men bank har ju verkligen tyngt. Och det väger ju väldigt mycket.
Ja, det väger väldigt mycket.
Så att det är lite svårt. Mm. Och det är samma som vi har pratat om i USA. Det är ju fåtal aktier som har lyft börsen där också.
Ja, mycket fangbolagen. Mm.
Så att, ja. Muntert, hörni.
Men hållbarheten då? Det är ju den jag försökte gera in oss lite på. Men det var ingen som plockade upp den.
Jo, Elinor ska göra det.
Ja, men jag tänkte höra lite med Elinor.
Nej, men jag skrev en artikel. Och hela utgångspunkten där var väl en... För det är väldigt mycket fokus på hållbarhet. Men man kanske inte så ofta frågar sig varför man då ska investera hållbart. Och det var väl, för det blir lätt väldigt otydligt och luddigt. Och det finns ju flera anledningar helt enkelt. Och om det är för att man vill liksom göra något gott för världen, då kanske inte det är så himla effektivt sätt att göra det på. Det var väl liksom det som man kom fram, som man kan komma fram till. Men å andra sidan, om man gör det för att söka strukturell tillväxt, jag vet att Alexander Jansson till exempel, som gör den här Save Earth Fund, CB-fonder, har varit här och pratat, då är det ju tillväxt som man nästan inte ser på andra håll. Så att man liksom börjar i den änden och frågar sig, varför tror jag på det här? Och sen också som att det kanske mer och mer, som jag vet att ni har varit inne på just i den här fredagspodden, att det blir en hygienfaktor helt enkelt. Men ja, vad tänker ni?
Jag fortfarande, vi har ju pratat jättemycket om hållbarhet. Alla pratar om hållbarhet. Och hållbarhet är allt viktigare. Oavsett vad man tycker om hela den diskussionen, jag vet att många är trötta på det, så har det ju fått effekter på hur fonderna agerar. Sen om man ska vara lite jävlens advokat, jag har svårt att se, och det är väl det du också är inne på, att alla som startar hållbarhetsfonder, gör de det för att det är bra PR, eller gör de det precis som du är inne på, att verkligen göra en förändring? För ibland kan jag se en del av de här hållbarhetsfonderna, en del innehav är
Det är tveksamt, va?
Det är ganska mycket som är tveksamt. Och sen så får man väl också kanske tänka sig att en bankkund som är ute efter en hållbar fond är säkert inte alls lika priskänslig. Så det är ju ett sätt för fondbolagen och banken att ta ut mer avgift.
För de är ofta dyrare, va?
De, absolut, ja, framförallt de som är svanenmärkta och det här. Och då också, det är väldigt, när man går in och tittar då på vad betyder en svanenmärkt fond. Ja, de ska göra det här och här och här. Men vad betyder det egentligen och vad är det de faktiskt gör? Det är ju, framförallt när det kommer till påverkan. Det är ju väldigt otydligt.
Ja, det känns lite grann som att det här är någonting som för några år sedan så här, ja, men vi måste ha det här. Vi måste ha en hållbarhetsfond. Och det kanske man måste ha. Men att det kanske är först nu man börjar. Jag fortfarande liksom, jag ser för få som verkligen brinner för. Som verkligen känner, ja, men det här är viktigt och det här ska genomsyra allt vi gör. De kanske säger det, men jag har svårt att se att det är väl ett par filmer på stan där jag vet att det liksom, ja, det ska genomsyra varenda fond.
Men jag gillar ju de här, det finns några fonder ändå, du var inne och tangera lite på de här lite impactfonder eller man investerar kanske i världsförbättrare företag, ja, som det kan vara återvinning, vi pratar om Tomra liksom, då, som är världsledande inom miljöhantering eller någonting. Det finns ett antal bolag som är jätteduktiga, vattenrening eller sophantering som gör att det blir effektivare processer och
waste management
och det finns sådana typer av bolag, det tycker jag. Och det, där har man ju sett att där har det ju varit ganska stor överavkastning under en jättelång period. Så det finns ju...
Det är en oerhörd tillväxt.
Ja, det är en oerhörd tillväxt och det är strukturellt som du säger. Ja.
EU-lagar och allt vad det är. Ja.
Den typen av fonden gillar jag jättemycket. Men att sitta och explodera bort vapen och porr och lite... Det är visst, det är ju en hygienfaktor liksom. Men frågan är om de går så mycket bättre och man kanske höjer avgifterna istället för att den är någon form av hållbar fond. Ja. Det är jag lite mer tveksam till.
Det är mer exkludering.
Ja, det är mer negativ exkludering. Och du är ändå med vissa innehav känns, ska det verkligen vara med det här? Är typen av bolag och sådär, men man väljer ändå ha det kvar.
Ja, och då blir det, som jag också upp i den här artikeln, och jag har ju intervjuat en som har forskat på det här ämnet, men, och att exkludera, det är väldigt mycket en moraliskt ställningstagande som kanske inte har så mycket effekt. Men i slutändan så får man ju inte glömma bort att om man nu investerar pengar, då gör man ju faktiskt det för att man vill ha avkastning.
Ja.
Och det finns också ett ytterligare sätt att se på det här med hållbarhet. Och det är ju att man inte, liksom, inte varken exkluderar eller att man bara väljer de som jobbar med återvinning eller något. Utan det är att man faktiskt tittar på vilka bolag som helst och ser hur liksom duktiga är de. Och om man då skulle titta på, om man, nu blir det ju backtiden, men man kollar ett år tillbaka och tittar på vilka banker till exempel är bäst på och USG-synpunkt. Jag menar, då kanske du inte hade investerat i Swedbank, för man visste ju redan då att de hade problem med Finansinspektionen. Och på det sättet så hade du ju faktiskt minskat risken kanske.
I portföljen.
Ja, och det är ju också ett sätt att se på det. Men jag menar, man får ju aldrig någonsin glömma bort att någonstans så ska ju, oavsett vad man investerar i, så är det ju för att man faktiskt vill ha avkastning.
Jag tänker ett annat sätt att se på det också är att, alltså, de här fonderna, hur de skulle kunna manageras, är ju att man investerar i de aktier som man tycker är intressanta till början med oavsett. Och sen ser man helt enkelt till att arbeta med de här bolagen inifrån och försöka förändra dem. Jag har exempel från, jag jobbade tidigare hos en stor fondförvaltare i Ryssland då, som precis arbetade på det här sättet. Att de såg till att få styrelseplatser så att säga och förändra då bolagen inifrån istället.
Så jobbar ju AP7
just det.
Mycket.
Ja.
Och det är ju faktiskt de enda, jag inte tittar runt så mycket, men det enda stället man faktiskt, som också visar konkret vad de har gjort i sin, liksom, de kan redovisa, det här gjorde vi här och det fick vi till där och det gjorde vi där. Självfallet hjälper det om man har 550 miljarder kronor,
ja, enorma storlek.
Det är säkert lika svårare för de här fondbolagen här på stan att få den typen av inverkan på de här. För det handlar ju också om väldigt stora bolag. Men de till exempel har ju gått ihop med den brittiska statskyrkan till exempel. Och har ett påverkansarbete.
Men det där gillar jag.
Mm, det gillar jag också.
Och framförallt, för det, om man nu, vi pratar ju koldioxid här ut. tidigare på redaktionen lite så där, hur bromsar vi där? Och det är där kanske man gör det största jobbet och får de här, men typ Exxon och BP och blir lite renare. Du pratar, jag vet att du har jobbat i Moskva, de här stora energibolagen där. Får de att bli lite effektivare? Eller SSAB, får de göra lite bättre, effektivare produktion? Då sparar man ju massor med koldioxidutsläpp. Det är, för de är ju de riktiga stora boarna. Där kanske finns mest att hämta egentligen, och då funkar ju inte negativ exkludering särskilt bra i de här fallen, utan då är det ju som ni säger, då måste man ju kanske till och med försöka få styrelseplats så att man verkligen kan driva sina frågor eller ha samarbeta med andra stora ägare och kunna driva de här frågorna då för att göra förbättringar och som kanske största miljösyndarna.
Mm. Sen ska vi ju säga att AP7, även de har ju en svartlista. Ja. Så de jobbar ju till viss del med exkludering, jo. Men då handlar det verkligen,
ja, men då är det väl riktigt tuffa
kärnvapen.
Ja.
Men även i och för sig sådär anti...
Men hur tänker ni privata vad gäller den här typen av fonder? Söker ni aktivt upp hållbara fonder? Eller, jag personligen så skulle jag nog hellre äga en fond som är specialiserad på göra världen bättre, typ vind, sol, vind och vatten.
Ja, eller Alexander som vi har träffat som kör
de här. Hellre, det har nog känts bättre för mig än att köpa en hållbar fond där jag, ja, vi har tagit bort betting och vapen. Alltså det är inte så jäkla stor skillnad om man ska ha cyniskt från den. Är det?
Men ska man inte bredda det? För jag tänkte på din artikel. Jag blir inte häcklad av det, men jag cyklar ju till jobbet. Och jag vet att du inte gillar cyklister.
Nej,
men det är ju ändå, jag tycker att jag drar lite mitt strå. Och gör det lite här på morgnarna. Jo, jag vet att du går. Men jag menar, cykling är ju en sån här grej. Det är ändå, förbättrar ju ändå miljön. Det blir mindre. Nu är det ju, jag har ju cyklat.
Bättre, ja, men, vet jag inte.
Nej, men
det gör den inte sämre i alla fall.
Nej, det gör den inte sämre. Nej, det förbättrar inte. Men det, ja, men det är sämre inte. Vi har bara en bil. Istället för att ha två bilar kan man ha en bil. Nej, men det finns ju sådana grejer. Ska man inte börja leva lite, det är lite min poäng, äta lite, ja, kanske lite mindre kött. Eller
ja,
liksom gå inifrån sig själv, kanske cykla. Jag tar cykeln istället för bilen när jag åker och handlar mjölk. Liksom. För att jag tycker att det är lite smidigare och sådär. Det är ju små grejer som kanske inte förbättrar, men det försämrar inte.
Ja, det gör ju samtidigt att din hälsa förmodligen blir bättre, ja, på längre sikt också. Vilket,
ja,
gör att samhället sparar pengar,
ja,
på det sättet.
Ja, men det är det. Och det är ju lite min poäng. Det kanske har varit mer driven från början, som jag har cyklat liksom 10 år nu. Att det var en hälsoeffekt, och sen tycker jag att jag inte försämrar.
I många länder har man ju att man får pendlingspengar från staten, eller man kan dra på skatten så att säga, oavsett vilket färdmedel man använder man åker till jobbet.
En morot istället.
Till exempel i Tyskland får man 30 cent per kilometer till exempel när man ska ta sig till jobbet.
Mm.
Och det är oavsett vilket färdmedel man har. Så att alltså även cykling då så att säga räknas in där. Det tycker jag är en väldigt bra morot.
Ja, nu kommer vi verkligen in.
Det där är bra,
på...
lägre skatt, ge morötter istället för piskor. För idag vill man ju piska sönder systemet genom att ha de här biltullarna.
Och det kan ju finnas en risk i det, för det kan jag känna att idag när vi översvämmas av hållbarhetsfrågor, vilket givetvis är en bra utveckling i sig, men det blir på något sätt där cry wolf, att man slutar till slut att lyssna på det. För det är så översköljt. Men vi som har jobbat med finans-tv vet ju själv hur ofta vi får samtal och mejl från fondbolag som gärna vill att prata med vår hållbarhetsexpert. Det är jättebra, det är liksom på så vis, men det blir till slut att förstår ni vad jag menar?
Men jag tror att det handlar om att den här frågan ändå är att den är inte ny, men att den har blivit så stor, det är ändå relativt nytt och folk vet inte vad de ska tro, vet inte hur de ska behandla det, alla ska bara ha det samtidigt.
Mm.
Och när det väl har satt sig lite så tror jag att det här kommer mer bli en så här, ja, en faktor som vilken annan som helst.
Ja.
Och då tror jag att den stämpeln försvinner lite också.
Mm.
Och att man faktiskt också kan granska det på ett annat sätt då. Så att inte allting bara buntas ihop till någon så här lite grå, oformlig massa och man vet inte riktigt vad det är för någonting.
Det har ju blivit mer konkret sen, det har vi pratat om.
Ja,
nu börjar det faktiskt påverka sektorer och... Förut var det nästan bara snack.
Men jag tänkte på det, jag är ju tonårsbarn hemma och de är ju på oss då för att vi ska äta lite mer vegetariskt, mindre kött.
Är de det?
Ja, de är faktiskt där och de är inte all in Greta liksom på något sätt. De har inte suttit med henne och demonstrerat och att hon respekterar det hon gör, men Alex gör bättre jobb i skolan.
Som pappa,
nej, men jag ser inte det, men jag tror att det finns ändå ett medvetande hos den yngre generationen så att det kanske blir mer Men, lite som du är inne på, det blir ingen stor grej för att det blir en naturlig del. Just. För de pratar mycket. Ja, men det var inget, när jag gick i skolan var ingen som pratade om köttkonsumtion eller... Liksom, det pratades ju nästan inga miljöfrågor. Det var ju... Nej, men det var spola kröken och håll Sverige rent när jag var liten. Liksom,
var det inte skogsdöden? Som,
ja, det var försurade sjöar. Bara, men det var ju polackernas fel och ryssarna. Det var ju Östeuropas fel. Ja. Det var ju inte vi själva så mycket. Det var inte... Jag tänker ingenting kring men kosten. Det, det var inte de frågorna då.
Det blir naturligt.
Men jag tror att det blir det. Jag tror ändå någonstans att om 10 år, då har vi ändå den här... liksom, hållbarhetstrenden som ja, men de, att strukturerna har förändrats så pass mycket så att det den, liksom, vad ska man säga, den digitala revolutionen som vi har sett, att det ändå kommer vara något liknande. Och då betyder det ju att vissa kommer slås ut och vissa kommer bli jättestora vinnare. Och jag tror att man kommer ändå någonstans kanske tänka att man ändå underskattade den förändringen. Om man tittar lite framåt. Och att det är först nu som också kanske omvärlden är lite redo för den.
Ja, ja. Att det är en timingfråga. Så mycket annat. Att man kommer rätt i tiden.
Men är det inte väldigt svårt ändå att definiera vad som är hållbart så att säga?
Jo, otroligt subjektivt också. Ja. För jag menar...
Inte det värderingsfrågan?
Jag menar, är det till exempel, tror, egna, ja, till exempel en elbil till exempel? Att tillverka den är ju, innebär ju väldigt stora material... förbruk, ja, man tar ju väldigt mycket resurser för att tillverka en elbil till exempel. Mm.
Och många med kobolt och
bryts metaller, ut. Och, ja. Som kanske har brutits på ett tveksamt sätt. Eller
smutsigt sätt.
Ja, vem vet. Men det är ju, gränsdragningen måste vara extremt svår. Och det finns ju väldigt många led som man måste kontrollera innan man då kan säga att det kanske är okej, liksom, så att säga, eller hållbart.
Och så kommer många bränna sig också på, det är ju lite som tekniskt i den här S-kurvan, det är ju samma sak inom, alltså miljöteknik, det följer ju precis samma att, jag menar, om man tittar på vilka som är vinnare, de är rätt få. Men de som är vinnare, de är jättestora vinnare. Men det är många som kommer bränna sig på vägen winner också förstås. Ja, men det är lite så. Det är ju samma sak här.
Och kapitalet flockas lite i början också. Det är lätt att, det finns så mycket kapital idag, så det är lätt att få finansiering och sen kommer vissa...
Som dela. Solceller, det är redan hänt. Det är ju otroligt svårt att tjäna pengar på det.
Ja. Men det är låga priser då för att investera.
För konsumenterna är det bra. Och för miljön.
Men du, jag tänkte, ska vi inte prata lite investeringar? För vi på den här sidan då, nu vet ju inte folk hur vi sitter riktigt här.
Nej,
men vi har ju investerat i veckan. Gjort lite investeringar på den här volatila, mörka börsen som vissa tycker på redaktionen. Har ni gjort några investeringar på er sida?
Absolut inte.
Absolut inte. Nej. Det var skakar då.
Nej, jag tycker det här är ett klassiskt vänta och se. Jag säger som vår kollega Pekka, det kommer bli sämre innan det blir bättre.
Jesper har varit här i januari, det har varit vänta och se sen januari. Så vi får väl se.
Men berätta då, vad
Carl, får vi höra, hur tänker du nu då? Du har ju gasat på lite vad jag förstår.
Alltså jag har fortfarande ungefär 50% likvid. Så att jag är ju fortfarande ganska björn.
Som Pekka. Som Pekka.
Men lite grann har jag investerat.
Något särskilt?
Bland annat i ett
turbovariant.
Bland annat i ett läkemedelsbolag.
Vilket då?
Vilket då är
Oncopeptides har jag plockat upp på dippen här.
Det är ju defensivt. Men precis. Den är intressant. Den har av lite märkliga skäl inte gått så där jättebra.
Den har fallit ganska mycket.
Och det är ingen som riktigt vet varför. Eller?
Ja, det är väl för att det är en fond som säljer ut, som har utflöden helt enkelt.
Ja, men det är inte någon fundamenta. Alltså det är inte...
Det är inget som är känt för marknaden. Nej. I alla fall. Men den har dippat ganska kraftigt.
Du har till
så att jag tänkte att köpa någonting som inte följer marknaden i övrigt. Och som jag dessutom uppfattar som lite billigare. Jag gillar att köpa billigt.
Och bioteknik är ju intressant. Det är ju oftast klassat som en högrisk aktie, vilket det är. Det blir väldigt binärt ibland. Sådär. Men det är fortfarande så att det binära och risken har ingenting med konjunkturen.
Nej, det är
ocykliskt. Det är
det är mer bolagsspecifik risk.
Det är bolagsspecifika risker.
Precis.
Och de, ja men den är intressant. Den
Precis, och eventuellt så
ja, men den
kan de få ett godkännande här för sin medicin under
och det är nästa år. Snart, va?
Nästa år, precis. De ska lämna in, det början på nästa år, ansökan till FDA. Och de har väl fått ett snabbspår om jag är rätt informerad.
Det var någon firma som skrev om den idag.
Med ABG tror jag igår.
Det var igår, ja.
Men inte DNB har gjort det också.
Ja, men det gör det. Men Ling följer de där.
Han skrev väl, ja.
Och Fricken skulle, vår kollega skulle monitorera något seminarium på måndag med bolaget.
Just det.
Prata om.
Vem är det som har sålt? Vet man det? Är det offentligt?
Det är, ja, det är det väl. Eller?
Ja, det är det ju om man är inne på Holdings. Är allt offentligt på Holdings? Eller hur ser man?
Det måste det väl vara. Det är ju tillgängligt för alla som prenumererar. Så att, nej, Gladiator är det väl som har sålt en del.
Den gamla gode Max alltså.
Ja. Fonden var lite mindre när vi tittade på den nu för ett år sedan, jag och M. Men jag har gjort två inköp.
Vad har du köpt då? Berätta.
Vill du höra om dem?
Ja, det
är klart. De är också icke-cykliska i sin natur. Jag har ju köpt de här Vostok-bolagen. Vostok har du berättat, det är öst på tysk. På ryska.
På ryska, precis.
Står det för, men de är inte så östliga längre.
De finns inte i öst längre.
Nej, de finns inte i öst. Det är Per Brilliot för Vostok New Ventures.
Är vi en skolkompis nu.
Ja, han ska vara jättesmart, säger de. Eller det är väl bara scenstrack.
Han är extremt musikalisk, kan jag delge lyssnarna.
Det brukar liksom gå hand i hand med hög intelligenskod också.
Alltså, när jag är helt omusikalisk, det var inget roligt sagt.
När vi gick i plugget var han liksom, nej men han skulle bli rockmusiker. Trodde alla. Mm. Men det har inte med din investering att göra.
Men han blir finansstjärna istället, får man väl säga. Ja. Han har varit oerhört lyckosam med alla de här nu senaste Avito som de sålde till Naspers. För en ohygglig summa pengar. Jag tycker bolaget verkar jätteintressant.
Det finns två Vostok också.
Ja, det finns en spin-off, va? Kan man säga spin-off eller?
Ja, kan man säga.
Vostok Emerging Technologies.
Finance.
Finance, just det. Finance. Och det där kan du mer än vad jag kan om bolaget. För jag köpte lite på din inrådan. Inte din inrådan, men du pratar så gott om det.
Ja, jag tycker det är lite spännande för att det är det enda sättet att få exponering mot brasiliansk fintech.
Och det vill man ju ha.
Brasiliansk fintech.
Ja. Känner inte du att, ni vill ha den?
Jag är nog lite mer inne på att jag vill ha chilensk.
Ja, det intressanta med Brasilien är att det är en väldigt stor hemmamarknad. 200 miljoner människor.
Ja, det är helt otroligt.
Och de befinner sig då tidigt i en ny konjunkturcykel, tror man. Och det har mycket att göra med då den nya presidentens politik. Med sänkta bolagsskatter och väldigt närings... livsvänlig så att säga.
Men inte han lite så här Trump...
Vänlig också. Bränner de inte ner.
Många har ju kritiserat honom för att han är lite Trump-kopia. Brasiliens Trump-kopia. Säger
man
lite konstiga saker ibland, men väldigt företagsvänlig.
Men väldigt företagsvänlig. Ja.
Men sen finns det ett företag som köper in sig i bolaget i aktien också.
Det är en amerikansk fond som tankar upp alla aktier som kommer ut i princip. Så att,
det blir stora block. Fond, som
plockar upp aktier på marknaden. Och sen gör de även egna återköp också.
För de här godkända, alltså på något sätt kändes det som du godkände Oncopeptide för
absolut, det är klart.
Men du hade inte köpt det, men det var du som visste mest om det.
Ja, han har köpt
också, jag äger också den här,
okay.
Sen ett tag tillbaka. Jag äger båda.
Nej, vi får se.
Det har varit värre om du hade sagt, vad vet jag, någon sån här... Någon. Nej, men jag har gått all in i svenska industrial
och sådär. Ja, och någon riktig miljöförstörare också, kan vi tänka oss.
Men jag tror att det här är ju ändå aktier
jag
som...
Jag tycker det låter hög risk ur ett hållbarhetsperspektiv med brasiliansk vintekonosin.
Ja, men fint. Det kan ju göra världen lite bättre.
Det kan jag precis.
Kan man tänka digitalisering och sånt.
Oncopeptides är den typen av bolag i sånt som skulle de få en smäll för att övriga börsen går ner. I sånt man kanske vågar köpa i en börsnedgång eftersom det... De ska inte påverkas.
De borde inte påverkas av börsstämningen så att säga.
Nej, men alla aktier påverkas ju av, om faller börsen kraftigt så går allting ner i princip. Men då finns ju vissa aktier som går ner, inte av fundamenta utan bara för att allt går ner.
Exakt.
Och då kanske ni letar in där på börsen på andra sidan lite mer då. Kan man? Nej,
ja, men är det ett spel på att du tror att de är på ifall de ska bli godkända i det här nästa året? Är det det som lockar eller?
Det är dels det. Om jag ska prata rakt ur hjärtat så är det ju då att den har fallit mycket och jag ser inte logiken bakom det fallet i förhållande till då sannolikheten att det blir godkänt.
Och
sen tänker jag också att det kan finnas möjlighet till uppköp också här. Särskilt nu då under den närmsta tiden.
Ja, nej, men jag godkänner det.
Bra.
Vi fick sysselsättningssiffror från USA precis.
Var de starka?
Vad tror ni? Starka?
De var jättestarka, för jag har lärt mig att 123 månader har sysselsättningen bara ökat i USA nu, eller något sånt där. Det är världens mest dynamiska ekonomi. Jag tror att det blev en månad till.
Det växte med 136 000 personer i september, vilket var ungefär 10 000 mindre än väntat.
Ja, du ser.
Men det ökar. Men ökningstakten har ju kommit av sig hela tiden. Mm. Men det är nya jobbar.
Då är det 124 månader eller något sånt där.
Det är helt otroligt.
Det är magiskt. Mm,
det... Och det är inte heller... Alltså, jag vet, ni blir glada över sånt. Jag blir mer...
Ja, jag blir jätteglad.
Ja, ah, nu vänder. Så, men så har jag sagt länge som sagt. Man ska inte lyssna på det. Men, men de här siffrorna kommer rimligtvis bli sämre. Kommer det till. Det är väl rimligt att anta, eller?
Ja,
precis. Så är ju svensk industri bara som sa att nu kommer, jobben kommer börja försvinna under Q4, tror jag det stod.
Mm. Och det kan vara jobb som aldrig mer kommer tillbaka också, tänker jag, med automatiseringen.
Ja, och det är ju...
Men de kanske dyker upp någon annanstans.
Ja, det är det de gör.
Servicesektorn, ja. Precis.
Mm. Snart så hör vi alla varandra.
Men du, vi ska sluta här snart. Jag vet inte hur länge vi har pratat. Vi har pratat
en halvtimme.
Rapporten börjar faktiskt till dig nästa vecka.
Ja, H&M har ju kommit uppenbarligen. Ja, och den ligger lite före. Kommer de nästa vecka? Ja, det är jäkla, det är oktober nu.
Vilka ser ni mest fram emot då?
Om det är en enskild rapport. Ska jag säga så här. Jag är oerhört nyfiken. Nästan så att jag har svårt att sova på kvällarna. Över vad industribolagen kommer säga. Och det där är ju... Alla verkar förvänta sig att de kommer... har lite sämre orderingång. Att de kommer flagga för lite tuffare tider. Men vi pratade lite om den podden vi hade då. Vad händer om ett stort industribolag säger nej, vi ser ingenting? Kommer det en positiv reaktion på det? Eller kommer det bli...
Vadå, vi ser ingenting som
nej,
att
alltså, vi ser... Men ingen
det
oro,
som, vi läser vad människor skriver men vi har inte märkt någonting. Kommer det få en Bagdad Bob-stämpel då? För nu verkar ju förväntningarna vara att nej, men industrin har gått in i väggen. Sen hur kortvarig eller långvarig, det vet jag inte. Men just nu är det så i alla fall. Jätteintressant. Industribolagen tycker jag kommer bli superspännande.
Men om förväntningarna är jättelåga, då låter det som att börsen ska upp.
Det säger man alltid att de är låga. Men det behöver ju inte vara så.
Precis, men det är ju många industribolag som har tagit extremt mycket stryk redan. Se på Trelleborg till exempel.
Så är det.
De har ju fallit en hel del redan. Så att det behövs inte speciellt mycket för att de ska...
Och det var ju det här exemplet som jag också tog upp i podden idag med... som släppte måndag med han, ja, vi ska inte avslöja, men som nämnde, jag menar en aktie som vi har pratat väldigt mycket om, eller som jag har pratat väldigt mycket om under våren framförallt, det är Dometic. Favorit bland förvaltare. Alla älskar Dometic. Med undantag för Bodenholm som jag tror blankar.
De har blankat ett par miljoner aktier.
Och där har ju varit en RV-marknad, så här recreational vehicles, så har gått ner och ner och ner. Deras organiska tillväxt har gått ner och ner, fast de har duktiga på att hålla uppe marginalerna äntligen. Och det är därför man gillar dem. De har en konkurrent som kom med siffror i början av den här veckan, tror jag det var. Dåliga siffror, men utsikterna var att nu börjar det stabilisera sig på RV-marknaden. Aktien var upp 15%, fast det var en dålig rapport.
Ja, men det,
det är ganska intressant. Så frågan är vad som händer med industribolagen som, om det blir otroligt, framförallt så blir det intressant att se hur marknaden kommer tolka de olika budskapen som kommer ut.
Alltså det skulle mycket väl kunna bli en sån reaktion i den här rapportperioden.
Dåliga siffror, men helt okej utsikter.
Bättre utsikter, ja.
Än förväntat och lyfter kursen.
Precis. Mm. Det kanske är lite tidigt, men det skulle kunna bli så.
Ja, men det är oerhört klart. Men jag skulle säga att det är det som jag ser mest fram emot.
Du kan inte... Elinor, vad ligger du och väntar på för bolag? Är det Ica?
Nej. Är du sömlös?
Nej, det är väl inget sömlös där. Men det är, någonstans tänker jag så här. Hur låga är förväntningarna jämfört med tidigare år?
Mm. Ja, i USA så räknar man med en vinsttillväxt på -4% i det här kvartalet. Men jag tycker det är lite missvisande. För det var
Förstår inte jag varför börsen har gått upp så mycket. Nej. Om man tror att bolagen ska gå så dåligt.
Nej, men samtidigt ska man komma ihåg. Jag tycker det är lite missvisande. För tittar man på... Q3 förra året i USA så var det exceptionellt starkt. Jag tror det var 20% upp. Sånt där. Så frågan är det ner för att det går inte att slå förra året? Eller faktiskt, jag vet inte. Men det är klart att jag har inte träffat någon som säger men siffrorna i Q3 kommer så sjukt bra.
Är det låga förväntningar?
Alla räknar med att det kommer bli en svagare rapportperiod. Jag har inte träffat någon som räknar med. Alltså rent siffermässigt, kursmässigt vet jag inte.
Men det kanske är bra. Alltså, det
borde ju ha förutsatt att de inte blir totalt tvärnit. Att det blir ännu sämre än väntat.
det är väl lite grann så att makro, stora makrohändelser kommer väl avgöra en del också. Jag menar Brexit och så vidare och handelskrig och så vidare.
Det kan bli förlängt.
Ja, Brexit kan bli
förmodligen blir det. Precis innan vi kommer sätta oss här.
Och nästa vecka på torsdagen sätter de sig vid förhandlingsbordet igen, kineserna och amerikanerna. Den 10/10.
Ja, Trump kanske får vi hoppas. Den, ett avtal, ett tillfälligt avtal i alla fall.
Ja, eller något i alla fall.
Eftersom han följer börsen så noga så vill han nog gärna få till någonting. Men sen är det väl, ja, det blir ju faktiskt väldigt intressant.
Vi vet mer om en vecka, för då är ju några rapporter kommit i alla fall nästa fredag.
Jag tror att det är någon, typ Industrivärlden här för mig, de brukar ju ha ganska bra koll på vad som händer i marknaden.
Det tycker jag alltid man känner sådär, ja men då vet vi. Men man vet ju lika lite efter vecka.
Vi har ju haft vinstvarningar som en spaning i två program. Det har varit några stora vinstvarningar ute i Europa den här veckan.
Du lär som tittar.
Jag har inte sett någonting. I Sverige har vi inte så många, de guider inte på samma sätt. Men jag är ändå lite förvånad. Bulten var ute igen.
Det var Tyskland då, som drog ner.
Ja, men jag är ändå lite förvånad att det inte har kommit flera som ändå har... Nej, de guider inte på samma sätt, men de ser ju vad estimaten ligger någonstans. Jag vet inte hur det funkar där. Om deras siffror är väsentligt under marknadens estimat, då är det väl per definition en vinstvarning. Ja. Jag vet inte hur det funkar, bara för att de inte själva ger siffror. Så...
Men det är väl ändå förväntansbilden om den ligger långt ifrån. Så.
Men det är inte vart så många vinstvarningar.
Nej, det kan bli bra.
Mm. Intressant blir det ju också, om när börjar folk hålla hårdare i plånboken? Det är ju...
Ja, den blir väldigt intressant.
Men gör folk det? Alltså, jag tycker folk konsumerar mer än någonsin. Eller
liksom... Samtidigt sparas det ju extremt mycket. Sparandet har också gått upp.
Jo, men vi konsumerar, alltså, det är ju bara gå i stan här. Det är ju, folk har ju bägar med prylar tycker jag, hela tiden.
I stan, ja.
Ja, och restaurangerna är fulla och med människor alltså. Inte fulla människor.
Det är fortfarande omöjligt att få bord någonstans. Alltså på ett sunkigt tak.
Nu är du i din Stockholmsbubbla.
Jag vet.
Östermalm till och med ska jag säga.
Östermalmsbubbla, den är vacker.
Jag lämnar helst inte det området. Men Stockholm är ju, och så är det ju ofta med storstäder. Jag tror liksom åker du till Manhattan på finansvisen så gick det. Ja, det är många som är av jobben, men där gick ju inte priserna ner så mycket. Och så. Men, ja, vi får se. Jag vet inte. Men jag behåller min sunda oro ett tag till.
Det är bra.
Det ska man nog alltid göra egentligen.
Ja, men jag tycker det är lite klädsamt.
Nej, nu vill jag gå och ta en bulle. Jag är jätteledsen. Men...
Det ska bli jätteskönt att få
en bulle. Ja, om det är okej för er.
Ja, jag har ingen mer att säga.
Inte jag heller.
Nej. Är det bullens dag idag? Kanelbullens dag.
Enligt vår chefredaktör så är det ju då högtidhållandet av Cable Streets sammandrabbningarna. Ni får läsa på.
Ja, vi får läsa om det.
Antifascister mot poliser.
Antifascister mot fascister.
Och ett bra avslut. Härligt, ska jag läsa helgen. Tack så mycket för mig.
Trevlig helg.
Trevlig helg.